Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Idag har vi med oss en gäst i Läkarpodden, det är Anna Brolin. Välkommen Anna.
Tack snälla.
Tyvärr så är det inte alltså, någonting superroligt som du ska dela med dig av, utan tvärtom någonting som har oroat dig och skrämt dig, nämligen att din yngsta pojke, Lionel, drabbades av RS-virus.
Ja, precis. För nästan exakt ett år sedan, när han var 2 månader gammal, så drabbades han av det där som man som nyförlöst blir både uppskrämd av inför och rädd för, men man kanske inte alltid, eller jag förstod inte riktigt hur illa det faktiskt kunde gå.
Nej, men RS var någonting som man hörde talas om det ända tills man själv drabbades eller någon som man kände. Då plötsligt förstod man vad det var för någonting. Och varför pratar vi om RS-virus just nu? Jo, för att just nu så kan man ju säga att vi toppar rent statistiskt antalet RS-virusfall så här års, eller hur då, Mikael?
Det stämmer precis det.
Och det är ju, man kan ju tycka att RS-viruset i sig, det är ju inte så farligt egentligen, men det är ju just när det drabbar barn som det kan bli riktigt farligt.
Ja, precis. Spädbarn under 2 års ålder, men framförallt det kanske de första 2-3 månaderna. Och det är så allvarligt för vissa då, kan jag tycka, att man till och med ska helt göra om sitt sociala liv, i synnerhet under den här perioden.
Ja. RS-virus tar faktiskt 500 000 barns liv i världen varje år.
Ja.
Så det är på allvar.
Så är det ju. I Sverige är vi ju då förskonade från detta. Det rör ju sig om något tiotal, lite drygt det, de senaste 10 åren. Så vi har ju väldigt bra metoder, men dödsfall finns.
Vi ska prata om RS-virus idag tillsammans med Dr. Mikael och Anna Brolin. Varmt välkomna till Läkarpodden. Hur ofta ska man gå på? Hur ofta ska man gå på?
Och avslutningsvis, så här är det.
Vi kan väl börja med att fråga dig, Dr. Mikael, vad är RS-virus för någonting?
Ja, jag börjar väldigt kort med att dela in kroppen anatomiskt. Övre luftvägar, det är luftstrupen eller strupblocket och uppåt.
Var sitter strupblocket? Är det liksom...
Det är på halsbrosket.
Mitt på halsen?
Ja, där kommer jag. Uppåt, där är över luftvägar. Och nedanför det är det nedre luftvägar. Och den nedre luftvägsinfektionen, där sätter sig RS. Det blir en nedre luftvägsinfektion. Det är den vanligaste infektionen i de här åldrarna. Och den kan man väl säga en av de farligaste. Den kan bara genom sig själv skapa lunginflammation. Eller att man får först en virusinfektion. Och sen en bakteriell överväxt, så man får också en vanlig bakteriell lunginflammation och svårt att få i sig syre på den vägen.
Precis, men det som händer med de här små barnen, det är att deras andningsvägar är så små från början, så att det blir liksom svårt för dem att andas överhuvudtaget.
Precis.
Medan för mig till exempel, om jag får RS-virus, då är det inte så farligt.
Verkligen inte. Det är en väsensstor skillnad. Det är helt avgörande är de små, smala förhållandena. Mm. Och dessutom så bildas det ju slem.
Sekt slem.
I luftvägarna. Och då ska jag bli lite teknisk. Men bara förklara för den som tycker det är kul att räkna på flöden. Så är det så här. Och jag har ju tagit med mig lite olika attiraljer här. Ett sugrör till exempel. Mm. Och man har några ballonger. Jag ska visa hur lungan fungerar. Och undrar man där, kan man visa det här med en podd? Ja, det har vi planer på. Så häng med, för vi ska visa det här, åtminstone på Insta också, hur man blåser upp en ballong. Och hur det är så att flödet av gas eller vätska eller vad ni vill varierar med radien upphöjt till 4. Och vad betyder då det? Jo, om jag har en diameter som ner de fina små luftvägarna hos ett nyfött barn. Du kanske har en bronke då som kommer nedanför luftstrupen som är 2 millimeter breda.
Diameter.
I diameter. Mm. Om du då får en halvering av detta så att du minskar, så att den halveras på grund av slem, då minskar flödet 16 gånger. Pröva att andas hemma någon gång med 16 sugrör. Det går så där. Och sen tar ni ett. Det går inte. Och då förstår man alltså digniteten av. Plötsligt får man inte luft. Och då ligger barnet. Och vad händer då? Jo, som kanske i ditt fall något som... Alla, en del får feber, alla får inte feber. En del får hosta, snuva. Mm. Alla får inte hosta ens en gång. Det finns en typisk hosta. Men man får... ökad andningsfrekvens och indragningar.
Det är ganska lätt att se på en bebis när de har svårt
det,
att andas.
Och då är det fara och färde.
Då är det så bara att åka in som hjälper.
Ja, det är det. Mm. Så att det här tycker jag man ska ta. Men när man tittar på de här sakerna och skulle man då säga att man får dålig färg eller någonting. Alla det här är ju allvarliga saker. Mm. Så att jag ska stanna där. Det, här. Det är en nedre luftvägsinfektion och man får trånga luftvägar. Mm. Så att det blir väldigt besvärligt och man blir väldigt snabbt börjar andas fort. Dessutom, när man andas fort, då står luften som finns i mun och luftstrupe bara går fram och tillbaka.
Just det, så
det
får
blir inget
in
gasutbyte. Den bara står, det som har för en lång snorkel, det blir inget gasutbyte. Det blir gammal luft, så det blir dubbelt värre.
Mm.
Så att det är därför man, så att vi tar det här på väldigt, väldigt stort allvar. Och det är ett tecken att åka in när man får indragningar.
Nu måste du berätta, Anna, hur var det för dig? Man ser nästan på dig hur obehagligt du tycker att det är. Lyssna på vad
alltså,
det är
för verkligen, för då förstår man ju också att vad det här, alltså, hur mycket det här lilla barnet kämpade. När du säger att, alltså, just nu fastnar jag för siffrorna här. Alltså, det blir alltså 16.
Gångers skillnad bara på hälften så stort.
Ja. Och då känner man ju, eller jag blir... Ja, det är jobbigt att ta sig tillbaka tycker jag till den, till den tiden. För som sagt, jag hade blivit skrämd på förhand av RS-virus men inte förstått vidden av det och absolut inte det du beskriver nu, Mikael. Men det började som en vanlig förkylning. Förskolebarn har ju vi också då i form av Elton, storebror, som då var 2,5 år. Och vi ändrade inte på det. Du säger att man kanske ska ändra på sitt sociala liv, men vi valde ju att ha kvar honom på förskolan och han drabbades ju så många av andra småbarn av förkylningar. Så det började väl som en vanlig förkylning och sen så var han lite mindre hungrig. Men framförallt så var det de här indragningarna.
Ja.
Och jag satt ju en natt, det var på natten som jag satt och googlade.
Mm.
Och då fick man ju beskrivet för sig att är det de här indragningarna, att man ser att liksom magen verkligen trycks in och att barnet kämpar så att huvudet och hakan nästan lyfter lite vid varje andning.
Mm.
Och sen så kämpade han jättemycket och tog varken då flaska eller ammade i princip. Och då förstår man ju att man måste söka hjälp.
Mm. Han var bara 2 månader gammal också.
Precis, och han var också lite för tidigt född. Mm. Så han var ju ganska så liten.
Vilket är en stor riskfaktor faktiskt också.
Ja, precis. Så då åkte jag först till en vanlig barnklinik. Och de var ju ganska så snabba på att säga att vi skickar det vidare till Sachsska i Stockholm. Som är Södersjukhusets barnakutavdelning kan man säga. Och där så tog de ett sånt RS-prov och då fick vi veta att det var RS. Och då förstod jag inte heller riktigt vidden av det, alltså hur allvarligt det egentligen var. Men då valde de faktiskt att skicka hem oss första dygnet. Men de frågade ju också, vilket jag har reflekterat över mer så här i efterhand, vilken dag är man inne på? För att det har tydligen väldigt stor betydelse. Och då kom vi fram till att det var nog dag 4 som man hade haft den här förkylningen, det här RS-viruset.
Mm.
Vi kan ju väldigt svårt och så här efteråt rekonstruera det, men man har gjort några saker vare sig du har sett eller inte. Men någon klämma satte man på något finger, öra, näsan.
Syresättningen kollade man.
Ja, och ser man då att den inte är dålig, alltså syresättning är hur många procent av röda blodkroppar bär syre. Det är det som siffran står för. 92% till exempel kan man ha som en gräns. Ligger man under den där, och särskilt med syrgas, då hade ni inte fått åka hem. Så att om ni får åka hem så måste ni ha legat över. Jag vill bara fylla i vad som sker.
Jo, precis. Det kollade de ju, syresättning. Och sen så fick han ju då inhalera, de hjälpte honom få upp lite slem. För det är ju det.
Med luftrörsvidgande, är det det han får inhalera då, va? Eller hur?
Ja, och vanligt koksalt. Och en del kör med
adrenalin också.
Ja, och kollar man vetenskapligt så tar man avstånd ifrån det internationellt. Det hjälper inte. Och det finns också något, jag sysslar ju med sånt här, dock inte riktigt med små spädbarn nu, men man kallar dem racemisk adrenalin, för den som undrar. Då har man vänt adrenalinmolekylen i rymden, den är spegelvänd, en lång historia, men för den har inte så mycket cirkulatoriska effekter då. Men det är inte visat.
Ja, nej men, och just där inhalering av koksalt, det fick vi också med oss, en speciell inhaleringsmaskin som vi skulle använda då under natten. Men de var väldigt noggranna med att blir han sämre så tveka inte, utan kom in direkt. Det är öppet hus här. Vi står alltid till ett förfogande. Det var väldigt, jag kände så här i efterhand, det var väldigt mycket uppmaningar till att ni kan komma
chansa
in imorgon.
Inte.
Nej, kom in imorgon, för då var det ju vi inne på kanske dygn 5, om jag då hade räknat rätt. Det där vet man ju inte riktigt heller vilken dag är han inne på. När identifierade jag då första dagen när han var sjuk. Men sen dagen efter så tyckte jag att han blev sämre. Så då åkte vi tillbaka och då så valde de att lägga in oss efter att ha gjort ny syresättning, men kanske framförallt alltså titta på honom, för han kämpade.
Allmäntillståndet var dåligt.
Och man tar ju slut, alltså nu säger jag, barnet blir ju trött och har andningsfrekvens på 60 i minuten, liksom som vi har som puls har barnet som andning, och det tar ju energin tar ju slut, man kan ju bli trött.
Plus att de inte äter som de ska, inte dricker som de ska.
Nej, precis, i och med att han inte kunde äta så sa de att vi måste lägga in honom så han får sondmatning.
Och här kan man mycket väl tänka sig, om man tänker sig resten av Sverige nu, för som komplement till det du berättar som är väldigt spännande, det är ju så konkret. Det här tror jag inte man vågar skicka hem någon om det är så. Är det 5 mil till sjukhuset, 10 mil till sjukhuset, då gör man inte det. Men här är det nära och man har ont om platser.
Vi bor ungefär 5 minuter ifrån Södersjukhuset.
Så det kan man förstå.
Precis.
Men vad hände då när ni hade blivit inlagda så att säga?
Då fick han dels en sond så han kunde sondmatas, och sen så satte de på någon form av syrevidgande eller luftvägsvidgande. Alltså, ska vi se om jag kan förklara detta. Dr. Mikael vet precis vad det heter här. Men han fick som kanske två små piggar in i näsan. Och så en grimma som var fasttejpad liksom på honom. Och det hjälpte ju honom då att få lite mer luft, som jag förstår det.
Det finns,
jag vet inte vad den här heter.
Ja, det finns ett trestegsraket, eller till och med 4. Men alltså det första, grimma, precis som du säger. Då tillför man då någon liter eller 2 liter per minut. Och det är ju skillnad på, vi gör ju det på vuxna. Kan ibland ge 1 liter eller 2 liter efter en operation till exempel. Men här har vi ju ett litet barn som är mindre än en tiondel så stort. Har ju luft, liksom har en andnings... Kanske drar, om vi drar 1 liter så drar barnet 1 deciliter i inandning. Men då har man ett flöde som då ska vara som man anpassar. Räcker inte det, då blir steg 2 högflöde. Då får man ett flöde som är mycket större än vad barnen behöver, och det blir ett litet övertryck på några centimeter vatten. Då vidgar sig, dels får man en större syremättnad, och så vidgar sig luftvägarna lite grann. Räcker inte det, kommer steg 3, då kommer man till CPAP-en. Och CPAP är en akronym, det är en förkortning som står för Continuous Positive Airway Pressure. Kontinuerligt övertrycksandning. Och då spänns luftblåsorna ut.
Hur gör man det?
Jo, och då, och för vuxna...
Är det fortfarande via näsan?
Ja, för att då man kan bygga upp det där trycket via näsan. För vuxna tar man både näsa och mun, för att annars så försvinner trycket, men det gör det inte riktigt för barn.
För att barn andas genom näsan,
ja, väldigt mycket. Ja. Och nu ska jag göra någonting underligt så här i podden och be någon göra någonting som syns. Jag tänkte be dig nu, kan du vara vänlig och blåsa upp en ballong och berätta sen efteråt hur det känns?
Ja. Ska vi göra det båda två?
Ja, tack.
Men du har gjort hål i den här.
Ja, då får du ta en hel. Ja, titta här nu. Då gör jag samma sak.
Jag fick inte ens.
Nej, och då. Vad är det då som är speciellt med det här? Jo, den största kraften är ganska stor. Här är ju inte en exakt lungblåsa, men det funkar så. Det är ju att blåsa upp den. Är vi med? Mm. Det tyckte ni. Nu när den är upplåst så går det lätt att blåsa vidare.
Ja. Det är liksom starten som är jobbigast.
Det är starten som är jobbigast. Mm. Mm. Och då är det här en lungblåsa nu som jag håller här. Och om man nu ska göra det där varje gång att blåsa upp den, då är det ju där. Men här ute behövs det mindre kraft.
Ah, så det är det man gör när man vidgar?
Med CPAP-en.
Mm, så då slipper det här lilla barnet här starta.
Starten slipper man. Nu vet, de här är ju tröga. Här. Men ni förstår poängen. Barnet slipper starta varenda andetag med
just det.
Och lika så, för att det är så känsligt med nyfödda, så finns det någonting som heter surfactant factor. Pratar de om det? Det vet jag inte.
Jag minns inte.
Det är ett ämne som ligger, ett ämne som ligger på utsidan. Så att, som gör att den inte faller ihop. Och det produceras först i vecka 27. Mm. 26-27. Det är därför det är så svårt att få barn som är mindre än det att överleva. För lungblåsorna klabbar ihop. Så att det är en kombination av det här nu. Så att vad jag försökte visa med det här bara då lite liksom illustrativt var. Mm. Man, med CPAP-en, för att gå tillbaka till steg 3. Med CPAP-en så håller man luftvägarna öppna. Och begränsar arbetet och ökar möjligheten för gasutbyte.
För att det var så att först hade han den här grimman och sen nästa dygn så fick han just en CPAP.
Ja.
För han blev ju inte bättre. Och då var vi väl inne på dygn 6.
Ja.
Vilket nästa brukar vara då när man är som sämst, kan jag säga.
Visst är det så?
Ja, 5, 6,
och de här dagarna, de är verkligen väsentliga när man gör bedömningen av behandling, eller hur funkar
precis.
Det?
Om det är som värst och du har en bra behandling, då ser det ju liksom bra ut. Har det gått flera dagar och det går sämre, då är prognosen... Man har ju det här, jag nämnde inte steg 4, och steg 4 är respirator. Och då tar man ju över andningen helt och hållet.
Och det här, då söver man barnet och så,
precis. Lägger man det. Och det här är ju, det här blir tekniskt och det här är svårt, men det är ju också samtidigt spännande för de som tycker det. Det här är ju alltså fysiologi, därför att när vi andas, när det lilla spädbarnet andas, så andas det ju själv och suger i sig luft. Jag suger i mig luft. När man ligger i respirator, då blåser vi ner luft. Vi vänder på allting.
Mm.
Då finns det en annan problematik. För då börjar all luftblåsorna röra sig och sjuva sig och skadas och bli inflammerade också av det. Men det är det man, och det problemet får man ta. Men det är helt, man vänder helt och hållet på, istället för att suga i sig luft som det sjuka barnet gör, blåser man ner det, för annars så dör det.
Nu gick det som tur var inte så långt att vi behövde respirator. Men hur vanligt är det att RS-virusbarn hamnar där?
En på 100 av de som har CPAP, så att det är ovanligt.
Av de som har CPAP, och då är ändå CPAP är ändå steg, som du säger, steg 3.
Men om du nog inte gör det på det här på 100, då dör det.
Mm. Men du, när ni låg riktigt där och ni hade CPAP och du så, hur länge låg ni inne?
Ja, vi låg inne i knappt en vecka. Så låg vi inne.
Uh-huh.
Men med först med den här grimman och sen så CPAP-en i ett par dagar.
Mm.
Och sen så gick de tillbaks till grimma. Och så, men de kollar ju syresättningen. Men just det här, alltså som förälder, det här är ju en mardröm.
Uh-huh.
Det är fruktansvärt att se sitt lilla barn kämpa så. Och det är ju, även om man vet att det hjälper, så är det ju... Det gör ju verkligen jätteont i föräldrahjärtat att se sitt barn ligga med den här CPAP-en.
Mm.
Inte kunna äta, få sån matning. Alltså man känner sig fullkomligt maktlös. Mm. Alltså det här är ju för mig i alla fall livets värsta dygn som jag var med om där.
På, och det är lärorikt för oss inom vården också, för att det finns ju väldigt mycket att göra här för att ta bort oron hos föräldrarna, för att de skulle kunna säga att vi kommer inte tappa det här Lionel, utan det här löser vi. Vi har strategier, vi har plan B, vi har plan C. Det finns faktiskt. Och det finns ju mycket att göra än att ibland så, jag har ju träffat andra som har i den här situationen också, som inte får, och särskilt utomlands, som inte får någon information. De tar barnet bara.
Mm. Och sätter fast en massa olika grejer och det ser skitläskigt ut när man sitter
som föräldrar. Ingen information.
Men fick du veta att det är ingen fara, det kommer att gå bra, eller var du rädd någon gång för att det skulle gå riktigt illa?
Ja, ett dygn där så trodde jag inte att jag skulle få åka hem med honom, faktiskt.
Mm.
Och då hade vi gått ifrån CPAP-en, gått tillbaks till grimman. Men han var tröstlös hela natten. Han kämpade som bara den. Man såg ju revbenen konstant. Och jag ringde ju också konstant på läkare.
Ja.
Det var ju under en helg, så det var ju bara jag fick veta efterhand, det var bara en läkare på fem avdelningar.
Ja.
Alltså, då räknar vi förlossningen, neonatal, barnakuten och två barnavdelningar av 15 rum vardera med två barn i varje. Alltså ja. Typ 60 barn. Mm. En läkare. Så först 6 på morgonen så fick jag tag i den här läkaren. Och då var jag väldigt... jag var en jobbig jobbig förälder då.
Men ursäkta, men det är väl klart att du var det.
Jo.
Alltså man är ju aldrig så besvärlig som när det handlar om ens barn.
Nej. Så absolut.
Sen återigen så tror jag nog att bakom här finns ju det finns hela tiden en narkosläkarjour som jag. Som den som du inte ser. Som om barnet får andningsstillestånd, apnéer, det är ju en del av problematiken. Man kan få i ett tidigt skede att man får andningsuppehåll som är utlösta centralt.
Mm.
Att särskilt för tidigt födda då. Som är. Men då finns det ju, jag kan inte tro annat än att ett intersex ska skulle ha en narkosöverläkare som är jour.
Men det är ändå liksom, det visar ju ändå att det finns liksom, det finns ju ett problem där, för att Anna hade ju behövt en läkare som kommer dit och säger så här, det här är ingen fara, det här är våran plan, så här ser strategin ut, det här ser läskigt ut för dig, men det är det bästa för honom. Alltså allt det
sant,
där.
Sant.
Precis. Nej, men, och jag menar undersköterskorna, jag hade en undersköterska konstant inne hos mig under hela den natten. Och hon sprang och jagade läkare och de hittade någon som inte var specialist just på det här, som inte var barnläkare, som kom in och försökte bedöma. Men de kunde ju liksom inte ändra behandling för när läkaren kom in. Och jag förstår ju också att hon hade fullt upp på förlossningen, och det förstår man ju med.
Mm.
Men jag blev väldigt så här brydd över situationen för våra läkare och sjuksköterskor och alla patienter på plats. Nej, men det var verkligen en fruktansvärd natt. Och han, Lionel, han kämpade jättemycket med andningen just det dygnet. Det var mitt värsta dygn. För då hade vi ju skulle ha passerat det värsta stadiet.
Exakt.
Och sen så blev han i princip så här sämre. Så då ställde jag alla de frågorna. Mm. Vad händer nu om inte det här funkar? Alltså jag ställde alla de här journalistiska frågorna.
Mm.
Journalisten kryper fram då lite grann. Så att, men sen då runt 6 på morgonen så kom ju den här läkaren och gjorde bedömningen att vi tar bort allting. Och då hade det fastnat massa koagulerat blod på sonden och på grimman som gjorde att det var det som stoppade hans andning. Men det tog ju en hel natt innan man konstaterade det.
Ja.
Och
det
är alltid du måste ha blivit helt vansinnig.
Ja, och det är alltid när man gör sånt här så kan du...
Vansinne, inte då, men jag var ju bara ett vrak och gråtfärdig och trodde inte att jag skulle... Men jag sa ju till de läkarna att jag trodde faktiskt inte jag skulle få åka härifrån med en bebis. Så då förstod ju de också, oj då, var deras reaktion.
Och gjorde man det klockan 6 hade man kunnat gjort klockan 4. Man kan alltid göra saker, det är så här, det är svårare. Jag vet ju, det här är min vardag, liksom att så fort man fattar ett beslut av den karaktären, nu tar vi bort, så kan man göra det tidigare.
Mm.
Det går alltid att säga att, och sen, ja men titta, där var felet. Ja, då har alltså barnet legat med det felet då, i timmar.
Mm.
Är det bra?
Det är klart. Nej, han var ju vaken hela natten också.
Ja, det förstår jag, det förstår.
Så att, ja, det är fruktansvärt.
Ja.
Men du, vad heter det, sen, du fick den, liksom, ni tog bort allting på honom då, Lionel?
Precis, sen fick han någon form av lite så här syrgasmask som han fick ha då för att, han syresatte sig ju inte riktigt 100, det gjorde han absolut inte. Då, men han fick ändå vila från allt det där, och då blev ju han lugnare och somnade i alla fall.
Ja.
Mm.
Precis, och då var krisen över. Vart han sämre, gick det bra sen hela vägen? Eller fick ni någon tillbaka backning? Liksom?
Nej, ja, men sen gick det väl hyfsat bra. Vi hade ju med oss en sån maskin hem, en koksalts, vad kallar man det för? Någon form av rör som man höll då framför Lionels näsa och mun som blåste ut koksalt.
Så det blir som en dimma.
Precis, så vi var ju också, vi var inskrivna under kanske 2 veckor till. Men vi kunde vara hemma och sen så fick vi åka fram och tillbaka till Sachsen.
Hur länge skulle du säga att han hade symptom?
Ja, men kanske 2 veckor.
Ja.
Totalt.
För det brukar ju vara.
Men sen fick han också öroninflammation efter. Så att han fick antibiotika.
Klassiskt då, det är ju det som vi pratade om inledningsvis här, alltså att med riskkomplikationer då, vad är det man kan få? Och det är öroninflammation eller lunginflammation. Men det är ju behandlingsbart som tur är. Men de ungefär varannan brukar vara symptomfri efter 2 veckor ungefär. Vilket betyder att varannan inte är det. Och för en del så är det ju, alltså 10% eller något sånt där har fortfarande symptom en månad senare.
Men är det värre, tänker jag, när det är en sån här liten bebis? Säg att Lionel hade hunnit fylla 8 månader, ja, och fått RSV. Då är det en helt annan grej.
Då är barnet ju 8, så är det ju nästan dubbelt så stort. Nästan.
Men, och skulle du säga, Anna, skulle du säga att det här, att han fick RS när han var så liten och att det var...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Så pass allvarligt som det var. Skulle du säga att du tycker, du kan också jämföra, du har ju ett barn sedan innan, att det har liksom påverkat hur han hanterar förkylningar efteråt?
Ja, alltså verkligen. Och det skulle jag också önska att jag kanske hade fått information om. Alltså efter en RS-virusinfektion, vad innebär det? Nu vet jag inte om det finns någonting vetenskapligt där.
Jo då, det gör det. För att, jag tror du kommer säga det. För det blir värre.
Nej, men alltså, han fick en, för bara några veckor sedan hade han en förkylning som gjorde att vi också var nära att bli inlagda igen. Ja. För att de kallade för att han var väldigt obstruktiv.
Ja, det är precis.
Vad det nu, vi kanske kan det förklara vad det är.
Ja, det är vad det är, precis som när du blåste upp ballongen. Obstruktivitet är när man har svårt att få ut luften. Mm. Det är obstruktivt.
Det finns ju två varianter. En där du har svårt att dra in, få in och en där du...
Och det blir precis. Och det är ju som en, då får man alltså som en förkylningsastma.
Precis.
Och då blir som svar på frågan här då, hur nästa gång han blir sjuk, då skulle du fråga läkaren, hur kan jag förvänta mig att det blir värre då? Ja. Det kan du.
Sa de inte det till dig?
Nej, de sa det kan vara så, men det behöver inte vara
nej,
så.
Nej, det måste det inte, men man kan ju...
Man kanske skulle önska att de sa att var observant, för att då kanske ni behöver komma in och så kan man få lite hjälp i form av olika inhaleringsvarianter.
För hur gammal är han nu?
Nu är han drygt ett år. Ja. Och nu har han fått inhaleringshjälp då.
Jättebra.
En inhalator hemma med både kortison
och betastimulerare som heter Bricanyl eller Ventolin och sån här saker. Och då ska jag svara på frågan innan du har ställt den. Kommer han nu då få astma senare i livet? Mm. Och svaret är nej.
Men kan han få den här typen av förkylningsastma så länge han är liten?
Ja, flera år till.
Ja,
hur många år då?
Ja, alltså,
jag bara...
ja, men så är det ju. Och det kan ju röra sig om ett par, tre år, att man är extra känslig och så. Men det kommer inte vara farligt och luftvägarna blir större och större och större.
Men det, är det typiskt för RS-barn?
Ja,
att
det
man utvecklar någon form av förkylningsastma som
det.
Följd?
Och det, grejen är ju att man kan ju få RS-infektionen igen, ska vi prata om det? Alltså man kan ju mäta antikroppar på det där så att man har haft det.
För annars är väl, vänta, nu måste jag backa bandet. Virus får man ju en gång.
Ja, men förkylningsvirus.
Men det finns ju en massa olika varianter av förkylningsvirus.
De muterar.
Så att RS-viruset muterar också?
Ja, det gör det också, men inte så mycket. Det finns olika sorter, RA och B. Men det som är immunsystemet är komplicerat. Om vi tar mässlingen till exempel, om vi får en infektion, då har man liksom en nästintill 100% immunsystem. Du får det en gång, punkt slut. Men då måste det ju vara likadant för andra. Du kan mäta antikroppar, då kommer jag ju inte få det här igen. Jo.
RS-virus kan man
då få. Är det partiell immunitet heter det. Mm. Det vill säga, du får en ny RS-infektion men det blir inte alls lika allvarligt. Du får lite snuva och lite hosta och sen blir det inte mer, men du kan ha en RS-infektion igen. Mm. Sen så kan man titta då på plötslig spädbarnsdöd och sådana barn. Ja,
visst finns det en koppling med RS-virus?
Det finns en koppling. Ja, precis. Minst 80%, det beror på lite hur man provtagning och sånt där. Men jag tror det är minst 80% av dem har RS-virus. Men de har,
som i Sverige?
I Sverige, ja.
Av vilka?
Plötslig spädbarnsdöd.
Har RS-virus 80%?
Ja, men det är ju när det är något som man hittar. De behöver inte ha symptom från det. Men det finns i luftvägarna. Så du kan mäta det där. Så att
men varför, alltså, då är ju min spontana reaktion på det är ju, varför mäter man inte kontinuerligt RS-virus på väldigt små
Du måste
små
gå
spärbarn.
På kliniken, du kan inte behandla. Det finns ju inte, du behandlar ju bara symptom.
Och nu har så man du menar att de som då dör i plötslig spädbarnsdöd, ja, kanske inte har symptom, men de har ett RS-virus som kanske då har påverkat?
Vet man inte, men kanske. Ja, också där. Så att, och vi är ju bäst i världen på plötslig spädbarnsdöd. Vi har ju sjunkande, det är ju, för 10-20 år sedan så låg man ju långt över 2-3% och nu är man ju nere på 5 promille eller sånt där.
Men det spelar ju ingen roll för den som drabbas.
Men kopplingen är inte direkt vad det gäller. Jag ska inte säga att alla barn, det är RS-virus som gjorde det. Men
det finns 80% ändå.
Men det finns en koppling.
Det finns en koppling.
Det finns en ganska tydlig koppling. Vilket ju också är skrämmande om man sitter och lyssnar på det här. Och så kanske man har ett litet barn och man är jätterädd och det har drabbats av RS-virus eller man är orolig för att det ska göra det. När det dessutom finns en koppling till plötsligt spädbarnsdöd, hur ska man ens kunna få en minut sömn under det första bebisens första levnadsår?
Man får gå på de här, det vi har pratat om. Alltså. Har jag ett apatiskt barn, ett som inte orkar äta, inte orkar amma, de här indragningarna. Det här är varningstecken. Och har jag ett lungsjukt barn ändå, eller ett hjärtsjukt barn, eller ett för tidigt fött, då ska man vara extra försiktig då förstås. Mm.
Men just den här siffran, jag spenderade ju ganska många timmar och googlade om RS-virus och doktorerade i det här under de här dygnen i princip. Men just den där siffran att det är 500 000 barn som dör i RS-virus i världen.
Mm.
En halv miljon. Det gjorde ju inte att man blev mindre skraj, om jag säger så. Men just, för det händer nästan bara i u-länder.
Ja.
Och det betyder ju att i Sverige så är ju vården och att få vård är ju helt avgörande för de här barnen.
Ja, vi är väldigt bra på det här. Och nu ska vi inte slå oss i bröstet, men varför inte? Sverige är skickliga, men i västvärlden är ju ganska jämna siffror kan man ju säga.
Men jag måste fråga en sak. Om man åker in med barnet, och om det är på ett sjukhus med de här svåra andningssvårigheterna, då är det lugnt?
Ja.
Om man åker in till
sjukhuset. Vi har inte tappat ett barn på flera år. De som dog då senast, det är i några fall 2013-2014, de hade andra sjukdomar också. Så att, men barn har ju det. Men de var särskilt utsatta och det var en för tidigt född där också. Mm. Sådär. Men vilket för oss osökt in på behandling. Och eftersom jag pratar om men varför tar man inte prover? Och det är där igen, vad ska jag med provet till? Det visar inte RS-virus så man kan inte andas. Ja, då får jag behandla det. Det visar RS-virus så kan inte andas. Ja, då får jag behandla det. Så att det förändrar inte så mycket. Men man i riskgrupper, då, som de som jag nämnt, så kan man... man kan inte behandla det. Men det börjar komma nu monoklonala antikroppar. Och vad är då det? Mm. Jo, alltså det är antikroppar som man tillför mot RS-virus innan du har blivit sjuk för det här sjuka barnet. Så det finns lite att göra. Märk väl, för att få ett barn att klara sig från intensivvård måste du behandla 170 stycken. Vilket är oerhört intressant. Jag för tillbaka tankarna för er som har lyssnat på när vi pratar om läkemedelsbolag och vi pratar om numbers needed to treat. Till exempel det här, hur bra är en medicin? Är den livsavgörande? Ja, statistiskt sett så är de här, för det här är ju superbra forskning och det går framåt. Men det går sakta och det går med små steg.
Men är man rustad? Alltså det känns ju som att då i fjol när Lionel drabbades så var det ändå ett hyfsat lugnt RS-år som jag fick beskrivet för mig. Och sen så finns det lite mer aggressiva år. 2019 ska vara ett sånt år.
Ja.
Men är man rustad för det här? För det kändes som att Sachsska då var ju helt överbelamrat. Det var ju bara RS-bebisar överallt. Och då en läkare på de här fem avdelningarna. Nej. Alltså, jag vet inte. Jag blev lite skeptisk.
Ja, jag förstår. Jag förstår. Men som svar på frågan, nej, man varvar inte upp 2019 för att nu vet vi att det är ett sånt år på gång. Så anställer vi. Det är brist på folk. Det är brist på sköterskor och narkosläkare eller intensivvårds neonatologer och såna här saker. Så att nej, man röstar inte upp. Men jag ändå, inga dödsfall hittills. Och
det, men fortsätter det så här och fortsätter bristen, då kanske man står där med ett
det är upp till varje verksamhetschef, den som är chef på Sachsska då, att se till att bemanningen räcker för alla barnen, och det utgår jag ifrån att man löser den uppgiften, så hittills har man gjort.
Du, när ni, där ni står nu, det har gått ett år ungefär, Hur hanterar du risken för att han ska bli sjuk igen, rädslan i dig själv, och hur mår han idag?
Ja, men han mår bra, men jag var inte riktigt beredd på att han skulle bli så dålig igen när han fick en, om det nu var någon form av RS-virusvariant eller om det var något annat virus eller om det var en vanlig förkylning. Men då kastades jag verkligen tillbaka till de där dygnen när jag såg att han inte kunde andas. Men det är ju, jag har väl snarare blivit en sån här, jag tvekar ju inte en sekund på att åka in eller åka till, nu har vi en barnklinik som ligger väldigt nära, så man behöver inte åka till, jag har förberedat att inte behöva åka till ett akutsjukhus, utan kan vända mig till den här barnkliniken. Och alltså, jag är väl en hönsmamma på ett annat sätt skulle jag säga.
Än du var innan.
Ja, för jag var väl inte...
Men du har sett mycket saker också. Hönsmammor är bra. Det gillar mig.
Hönsmammor är faktiskt bra. Ingen vet bättre vad du behöver eller vad ditt barn behöver än du.
Nej.
Man ska vara så envis och bombsäker på sig själv i det läget.
Ja, och det vill jag säga också. Vi tar ju till oss det här. Och om vi lyfter det här bortom RS-virusvärlden nu. Mm. En mamma som mitt i natten med ringar under ögonen kommer för tredje gången. Vad fan tror vi då inom vården? Vill hon vara här? Någonting har hänt. Jag tar det på mycket, mycket stort allvar. Den här mamman har gjort en bedömning. Det är inte som det har varit. Det har blivit sämre. Mm. Och det vill vi summera det här. Att du har sett indragningar. Du har sett ett allmänpåverkat barn. Och det är det vi är ute efter. Det spelar ju ingen roll om det är RS-virus eller något annat som vi inte kan sätta ett namn på. Barnet orkar inte äta. Det har blåfärgat kring läpparna. Indragningar. Det är dags att åka in.
Mm. Det har vi. Men, alltså,
eller hur, oavsett.
Jo, men jag säger att så fort man ser de här alltså indragningarna, barnet, jag tycker inte barnet ska ens vara blått, jag tycker man ska åka in innan.
Ja, precis.
Jag håller med dig, Janne.
Jag ville bara prata varningstecken. Är det så här, så åk. Och så där. Sen så är det, om det är någonting som vi säger om vad det gäller mässling och andra saker, börja gärna med ett telefonsamtal om man hinner och orkar, så kan man få lite vägledning. Och är det så här att man får prata med någon som inte förstår vad du säger, det klickar inte, de fattar inte, jag kan inte förklara det här, åk.
Ja, sen måste jag säga att jag fick ganska mycket hjälp av sociala medier i just det här fallet, för att jag delade med mig, vi har drabbats av RS-virus, och då var det så himla många som delade med sig av sina egna erfarenheter, vilket gjorde att jag också förstod dagen efter, eller tog det på lite mer allvar, att nej, men jag måste åka tillbaka för alla andra verkar ha blivit inlagda för det här. Varför blev inte vi det? Där tyckte jag att det fungerade på ett väldigt, 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 väldigt positivt sätt. Ja, att man kan dela med sig av sina egna erfarenheter. Ja.
Men jag säger detsamma. Åk alltid in. Om du känner att det är något som skrämmer dig, som inte känns bra, åk in. Mm. Det är liksom 100 gånger av 100. Jag går på min egen känsla. Och det viktigaste är att när jag väl står där med en akutläkare, så tror jag på min egen känsla.
Ja.
Man måste göra det. Ja. Man måste tro på sin egen känsla. Och hellre åka in en gång för mycket än en för lite.
Ja. Hur ser vården på den? Det är resonemanget, alltså, att åka in en gång för mycket än en gång för lite.
Ja, det gillar vi inte. Utan vi vill ju ha rätt patienter. Men man förstår ju att den stora gruppen, det kommer finnas några liksom, falskt positiva, några patienter som inte hör hemma här. Det är ju akutsjukvårdens eviga dilemma. Man söker på fel nivå. Men det händer ju ingenting om du har brutit armen, om man missar det här brottet, upptäcktes 4 timmar senare. det händer ju ingenting. Men slutar du andas, då har du inte 4 timmar.
Nej.
Utan då är det ju, och då får man åka. Men vården vill, vi vill ju att det ska ske på rätt ställe. Och sen så finns det ju andra tillstånd. Om det är vinterkräksjukan, kom inte, liksom stanna hemma. Nej. För fasen.
Men det är det, jag har ju heller aldrig haft fel när jag har åkt in.
Nej.
Alltså jag har aldrig åkt in och så har de sagt så här, nej lilla gumman, det här var onödigt. Mm. Aldrig, har aldrig hänt.
Nej.
Nej.
Men jag kommer tillbaka till det här, vad det är detta som vi doktorer och sköterskor pratar om, allmäntillståndet. Var det ett barn som var pikt, som nu inte är pikt, som inte orkar äta, som är slö, som inte är avledbar, det går inte att fånga upp det, det har slutat kissa, det är lite missfärgat eller något sånt här, så kring, då åk.
Du, vi måste ta RS-viruset A till Ö. 1. Symptom.
Förkylningssymptom först. Och sen så kommer de ner i luftvägssymptomen, snuva, hosta, pipan i andning. En ganska klassisk hosta för de som har det. Och sen så kommer, om det då blir värre, man får indragningar och påverkan och nedsatt syresättning. Mm. Och sen så går det tillbaka. För den största gruppen går det på 2 veckor, men 10% har fortfarande besvär efter en månad.
När åker man in?
När man har allmän påverkan, indragningar, missfärgad, då åker man säkert in. Man kan ringa först.
Vad är det som gör att man får det? Hur kan man liksom undvika, om man har en liten bebis,
ja,
och så vill man försöka undvika RS-virus?
Ja, det är ju en droppsmitta. Det är en gullig-gull-puss-puss-smitta. Och då tänker man sig då den perioden som vi nu är i, och så kommer farmor och farfar ska hjälpa till och sånt där, eller släkten, och man vet att någon är sjuk där. Ja, men ska jag undvika då det här? Ja, för det första, så smittan är, när vi pratar luftburen smitta, så kan man ju, som mässling till exempel, som är extremt smittsam, då räcker att du går igenom rummet, för någon har varit där för en timme tidigare men inte ens kvar. Mm. Och då kan du bli smittad. Det blir man inte med RS-virus.
Utan
men,
då måste det vara kontakt då, med RS-virus.
Ja, eller ungefär 1,5-2 meter.
Mm.
Så nära måste du komma för att den här RS-viruset ska smitta. Det är en droppsmitta, men som du kan ju hosta en liten bit. Ungefär så. Men håller du dig på avstånd, eller någon står ute och du står inne, eller hälsar liksom så här och inte tar fram och pussar, då kommer du inte smitta, så det är okej.
Så har man en bebis som är, vad skulle du säga, under ett halvår, under den här perioden som är vinterhalvåret, helt
då
enkelt.
Jag,
kan vi specificera den här perioden?
Ja, alltså perioden kan vi säga november till april.
Under november till april, så har man en bebis som är under 6 månader, så är det inte så dumt att säga, vet du vad, beundra gärna bebisen, men på 2 meters avstånd.
Ja, precis. Det ska inte gullas och det ska vara inte folksamlingar. Och sen, jag skulle absolut, på fullaste allvar. Det är bra och det kan vänta.
Mm.
Särskilt om man vet...
Det är svårt ju att säga så här, vad kul att du gillar min bebis, men kom inte nära. Ja, svår
grej. Om alla är
jättesvårt tycker jag.
Ja, precis. Men om du är frisk vuxen som inte har det, du är inte någonting, som du är sjuk.
Mm.
Och sånt där. Men och så har du med dig några snoriga barn som har varit lite krassliga. Nej. Mm. Det är bara nej under den här perioden.
För det tycker jag är ett dilemma om man bjuder hem kompisar eller släkt och så har de med sig sina barn och så vill ju barnen, de är så nyfikna.
Ja.
Och där tycker jag att där ska man ju som förälder, om man själv är någon som tar med sig barn och det finns en liten bebis där, då får man ju se till så att ens egna barn inte rör den här bebisen.
Alltså,
det är väl en uppmaning till alla egentligen.
Ja, vänta tills april säger jag nu då.
Ja, precis. Ja. Mm. Inte under den här perioden.
Nej.
Man får bara liksom förstå det och ha respekt för det, helt enkelt.
Och vad ska man flänga runt på? Liksom, kan man och måste man, och en gång är väl ingen gång? Ja, visst, vi har liv att leva, jag förstår det. Men man måste ju inte tränga sig fram i någon tunnelbanevagn där alla hostar och väser så här, med sin absoluta nyföding.
Mm.
Det, bara nej.
Mm. Ut istället i friska luften och gå ett varv. Okej, bra tips, bra råd, svåra ibland. Tvätta händerna.
Ja, okej, det är ju grundläggande.
RS-virus är ju också ett sånt virus som man faktiskt får bort om man spritar saker och ting.
Ja.
För annars kan det ju smitta via leksaker till exempel, om syskon eller andra bebisar har haft i munnen och sådär.
Så är det.
Eller hur?
Ja.
Sprita, tvätta händerna, håll avstånd. Och särskilt november till april.
Ja.
Syskon på förskola.
Svår.
Ja. Det är ju ett dilemma.
Ja.
Vad säger du om det?
Just under den här perioden också då. Om du har en du vet att det går RS-virus på förskolan.
Fast det vet man inte. Man vet bara att alla snorar.
Ja, alla snorar.
Ja.
Då skulle jag så, fram till att begränsa det till så långt det bara går.
Alltså stora ja. Syskonet får inte gå på förskola med andra ord.
Får, men om man vet men att det
man
finns...
Helst, man ska helst undvika att hålla på förskola.
Ja. Grejen är ju att om den lille blir sjuk, då ska de ju hållas isär. Ja, om det, syskonet blir sjukt. Ja. Då ska de absolut...
det är ju väldigt, väldigt svårt.
Ja, men jag säger inte... Men det går om man klarar sig ju. Och sånt där. Men jag säger bara hur smittvägen går till.
Men så här, om man tänker sig att vi tänker oss att ett stora syskon går lite grann på förskolan och sen så kommer det hem och så tvättar man av det och så kan man inte se några direkta förkylningssymptom på stora syskonet.
Ja.
Då går det bra på process.
Ja.
Men annars inte.
Nej.
Och då kan man kanske förklara det för syskonet. Så här, nu är du förkyld, det är inte bra för liten.
Ja. Och man tvättar ju sen när
och
man kommer
alltid,
hem.
Alltid tvätta händerna.
När man kommer hem, det är ju det första alltid. Man gör. Så kan man, det är inget konstigt med det liksom.
Nej. En annan grej är ju att äldre är ju också ganska känsliga för RS-virus, precis som små bebisar.
Ja, precis.
Och kombon, tänker jag, liksom, mellan kanske barnbarn och mor- och farföräldrar.
Ja.
Hur ska man tänka då?
Det är en osedvanligt dålig kombination. Det är ju så, när man vill ha hjälp många gånger av sina föräldrar, så är det kanske när barnen är sjuka. Men har man då sjuka barn i perioden...
November till april,
så tycker jag att det är då man ska låta bli. Man får, som mor och farföräldrar ska man hjälpa till vid andra tillfällen. Så mycket man kan. Men det här kan ju, alltså, då blir ju de gamla sjuka då. Och det finns ju andra tillstånd också, så att säga, när man inte, innan man har fått sina vaccinationer. Och det är med vattkopper och herpes zoster, bältros och sånt som kan smitta.
Det
ska man låta bli. Utan då, man ska alltså under de här perioderna när det är riktigt litet, så ska man försöka begränsa den här sfären, i synnerhet när man vet att det finns en sjukdom. Och att lämna bort sjuka barn till gamla, nej. Det är lite provocerande det jag säger så här, men jag har fått frågor från flera lyssnare som har skrivit in. Jag är 70 år och älskar mina barnbarn och jag vill så gärna ta hand om dem, och jag får dem bara när de är sjuka. Och sist låg jag i lunginflammation i 6 veckor. Och det är just då man inte ska. Man hjälper på alla andra sätt, men gör det inte till en vana att vi har bara sjuka barn hemma. Det kommer in en helt ny flora av virus och sånt där. Så att där får man...
Av hänsyn till både barn och verkligen. Mor och farföräldrar.
Och sen så hur man löser det här, det är upp till var och en. Men jag säger bara vad smittoriskerna ligger.
Om man, eller november till april, om man väljer att inte vara på svensk mark, alltså vara där det kanske inte sprids den här typen av sjukdom, är det, jag menar, hur ser det ut i resten av världen? Just, är det isolerat till just vinterklimat, så att säga, eller hur ser det ut?
Intressant fråga. Ja, det är det, men det är ju sommar på andra, men det är likadant på södra halvklotet har man samma fenomen, och det beror på alltså hur smitta sker under vintern. Luften blir torr. Hur det går till det här. Hur sker smitta? Är det torr luft eller fuktig luft eller hit och dit, sånt här? Så här är det. Är det kallt och torrt, då blir de vattenpartiklar som vi andas ut, vi hostar, vi nyser, de partiklarna har en viss storlek. Är det varmt och fuktigt, då är de stora och tunga och dunsar ner. Är det kallt och torrt, då blir de små, koncentrerade med virus
och flyger längre. Hur kan jag inte ha vetat detta som du säger nu? I alla år som vi har gjort Läkarpodden, och jag har aldrig vetat detta.
Ja, jag vet.
Väldigt intressant.
Alltså, så intressant. Det här har jag inte vetat om.
Va? Men vad roligt att du lyssnar.
Är man mindre sjuk då i den typen av klimat? Överlag?
I fuktigare, varmare klimat?
Vad det gäller förkylning? Vad det gäller den här typen av sjukdomar? Ja. Inte annars då?
Förkylningar och RS-virus
och virus och
februari som inte kanske existerar då
i centrala världen, om man säger så. Det förhöll sig inte på det. Det är det andra saker. Det får vi ta ett extra program om, tror jag.
Ja, precis. Men just det här, februari-fenomenet, det finns alltså inte i, låt oss säga, Spanien. Södra Spanien.
Inte fullt så mycket, men det finns ju lite kyla i Spanien också.
Jo, men ja.
Men det finns på södra halvklotet, i Nya Zeeland, om du så vill.
Ja, men då är vi tillbaka i lite mer vintertypiskt klimat.
Ja, men centralt så är det andra mekanismer.
Dr. Mikael, om man har ett barn som då, till exempel som Lionel, som har drabbats av RS-virus och som säkert kommer att drabbas svårare av andningssvårigheter så fort han blir förkyld i några år då. Får man väl det måste ju inte bli så, men det kan bli så.
Det kan bli så.
Finns det någonting som man kan göra för att undvika att det, att för, annars blir ju liksom varenda förkylning så dramatisk. Finns det någonting man kan göra för att undvika att det blir så?
Är man speciellt känslig och har haft en väldigt uttalad problematik och vid varje förkylning
får de här
andningssvårigheter och en förkylningsastma, så kan man behandla med kortisoninhalationer i förebyggande syfte.
Och då om man märker att jag har ett barn som varje gång det blir förkylt så blir det svårt liksom. Kan man då prata med en läkare för att få veta hur man ska behandla för att undvika förkylningar eller att det blir så dramatiskt?
Ja, precis. Och förkylningar går inte att undvika.
Men effekten att det blir av dem, så,
och blir det så här bekämpigt varje gång. En gång är kanske ingen gång, som vi säger ofta. Mm. Men har man fått upprepade problem så tycker jag att det finns en ganska tydlig indikation för kortisoninhalationer.
Som man då tar även när man inte är förkyld för att undvika att det blir så dramatiskt när det väl händer. Ja. Vi ska avrunda, men jag vill först och främst tacka dig, Anna, för att du kom hit och berättade om eran tuffa erfarenhet av just RS-virus med Lionel.
Ja, men tack snälla och tack för all matnyttig information. Jag har lärt mig massa.
Trevligt.
Tack försöker. Dr. Mikael också då.
Ja, tack själv.
Hörni, fortsätt att höra av er på Läkarpoddens Insta eller på tv4.se/läkarpodden, eller så kan ni mejla på läkarpodden@tv4.se. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram.
Kram så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.